Tack att jag får predika än en gång. Jag tror att Gud ändå vill göra någonting också ikväll. Vet ni, det här julsöndagsgudstjänsterna, en liten utmaning. Det vippar lätt till att något de ska göra, så här tradition och här allt. Men jag upplever att Herren vill göra någonting ikväll. Och jag kan inte säga ett ord till mig, men en berättelse som jag ska börja med. Har du hört talas om då Långben var och fiskade? Vilken tur! Jag trodde att ni kände den här storyn. Långben var och fiska. Så satt han där på stranden och så drog han upp fisk efter fisk. Varje fisk han drog upp så hade han annan den färdig liksom måttstock. Eller vad ska man säga, inte en stock men som en pinne. Så tog han varje fisk och så kollade han, stämmer den här fisken? Är den liksom längre än den här eller inte? Var den kortare eller lika lång så behöll han fisken. Var det en fisk som var längre så kastade han i fisken igen. Så här höll Långben på, så samlade han fisk efter fisk. Och så kom någon och frågade, låt oss säga att det var Kalle Anka. Men vad håller du på med? Varför kastar du i alla stora fiskar? Det är ju det som vi vill ha. Så svarar Långben. Nej, jag har mätt upp det här. Och de som är så här långa som pinnen, så de passar i min stekpanna. Och det här är en väldigt lite enkel humoristisk story. Men det slog mig igen att så här tror jag att det är med oss. Troende. Oss som sjunger om namnet Jesus, det mäktigaste namnet över alla andra namn. Att vi på något vis ändå i våra liv har denna måttstock. Det här förmår Gud göra. Det här förmår han inte. Nej, den här fisken är längre än vad som ryms i min stekpanna. Nej, det här har jag inte upplevt att Herren ska ha gjort förr. Det här tror jag inte han kan göra. Jag tror att Herren vill byta ut våra stekpannor för att använda den bilden. Jag tror riktigt på riktigt att vi finns i en tid just nu då Herren vill bryta någonting bland sitt folk. Något som har med tro att göra, något som har med förväntan att göra. Det här att allt är möjligt för vår Gud. Att vi faktiskt skulle börja tro att så är fallet. Och då behöver någonting få ske inom oss. Och jag märker vissa saker sitter så fast. Ja, kanske kan jag ha tro för att min förkylning ska läka lite snabbare. Ni hänger med. Och på något vis så tycker jag mig se att vi har vaggats in i någonting de senaste åren. Och jag tror att Gud vill komma med sin ande och spränga, bryta igenom, låta en ny tro växa fram, liksom bryta fram bland ditt troende. Kan vi ju begära att så ska ske där ute. Det måste väl börja med oss. En förväntan, en hunger. Och jag upprepar mig säkert, för det här har liksom arbetat i mig hela hösten. Att jag märker att det spelar ingen roll vem som hungrar, vem som längtar, så kommer Gud. Det spelar ingen roll om en som har vandrat med Herren i 50 år eller någon som har ganska nyligen beslutat att jag ska testa det här att följa Jesus. Den som har en längtan, den som har en förväntan, den som har tron, att nej, men det står ju att allt är möjligt för Gud. Och det här tror jag ändå att Gud vill göra lite av också den här stunden just nu. Jag finner inget bättre ord än det här, bara bryta igenom, spränga. Vet ni, då det behövs ju dynamit. Det behövs ju riktig ramadynamit. Ursäkta nu, men så som vi sitter fast i vissa saker, så behövs det ibland riktigt mycket dynamit. Vi behöver den helige ande. Vi behöver den helige ande. Vi behöver Guds ande Så vi får ny kraft, uppleva på nytt. Inte ska du sitta plågad av otro. För Gud vill föda tro. Nu går jag riktigt före mig själv här i predikan. Men ja, vi ska röra oss lite kring det här. Men jag kommer faktiskt in i detta med tro, ur de välkända, vad ska vi säga, jultexterna. Och jag tycker det är så tragiskt att på något vis har blivit som vissa texter i Bibeln. Så känns det som att det här kan vi bara läsa i december. Så ska inte få vara. Det här är ju Guds ord som vi ska leva av hela skriften, hela året. Det ska ju vara att vissa saker så öppnar vi bara och liksom får uppmuntran av under en månad. Och jag har läst, eller jag tänkte fråga så här först. Har du läst Krönike, bokens släktregister? Alltså jag ska nog säga jag är värdelös. Jag ska nog bekänna att jag liksom skippar dem. Jag har en stark tendens till att hoppa över dem. Jag fattar att de behöver vara där. Det fyller en viktig funktion, det är Guds ord och ger oss liksom, befäster ju de här Bibelns berättelser. Så de ska vara där, absolut. Men det händer ju inte så mycket. Det är ju liksom ättling på ättling på ättling. Och efter några ättlingar så vet man ju inte ens var man börjar. Jag tappar alltihopa. Men två kapitel ur Lukas evangeliet, dessa välkända, som vi ofta läser just i december. Så i dem så händer det ju så otroligt mycket. Jag hoppas att du tar tid och läser det här någon gång. Och inte bara lyssna liksom om ängeln och Maria och alltihopa. Utan läs det här och se vad är det som händer. Det är så fantastiskt gripande. Och där berättar det ju bland annat om Jesu födelse. Men också mycket annat. Jag har skrivit här i mina anteckningar att jag är så tacksam för Lukas noggrannhet. Och jag blev lite roligt för jag är ju gift med en Lukas. Och han är så fruktansvärt noggrann. Och jag är inte alltid så tacksam. För jag tycker ibland att vi skulle kunna bara göra det. Men så fattar jag att vi ska göra det noggrant så blir det bra gjort. Men nu pratar vi om Lukas i Lukas evangeliet. Och han är ju läkaren och han är så noggrann i sina utläggningar och skriver så här. Att sedan jag efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Visst är det fantastiskt med dessa skribenter i Bibeln som gör det noggrant och tillförlitligt. Och jag tänkte nog att vi skulle se lite bara här på vad som riktigt hände. För er berättelsen om Jesu födelse så har vi ju berättelsen om Johannes, döparen. När han skulle komma till världen. Och det står ganska ingående om just hur det gick till med hans födelse. Tydligt är det ju att han hade en kallelse över sitt liv att gå före och bana väg. Och jag nämnde här på seniorsamlingen också om namnen. Om hur viktigt det var att barnen skulle få rätt namn som Herren hade utvalt för dem. Och just också med Johannes som jag har läst betyder Gud har förbarmat sig. Tänk vad fantastiskt att Johannes kommer före Jesus och liksom går med hela sitt liv och sitt namn och förkunnar att Gud har förbarmat sig. Det kommer en frälsare, det kommer en som är större än vad jag är. Och det här börjar ju då, hela den här storyn, med att Elisabet och Zacharias som ju absolut bäst före datumet hade gått ut för, om man säger så. Då gällde det här med att kunna bli förälder. De var i hög ålder. Så får ju detta överraskande besked. Det var ju så som ni, kanske många av er har läst, att Zacharias, han drar lotten i sin tjänstgöring. Att han skulle få gå in och tända rökelsealtaret. Och så tänker man ibland, visst är det så i livet att, nej men tänk att det blev så. Men tänk att det var just Zacharias som drog lotten. Nej men tänk att jag sprang på den här personen idag. Nej men tänk att det blev så. Och vi betraktar det ibland som en liten slump. Men det är ju Guds ledning. Det är ju Gud som leder och för. Det är ju helt enligt Guds plan att lotten föll på just Sakarias som går in och frambär detta. Och så står det att han går in och så möter han Herrens ängel till höger. Det Lukas var noggrann, det var till höger om rökelsealtaret. Där stod ängeln. Och som så ofta då någon möter absolut Herren, men det räcker bara med sändebudet, med ängeln Gabriel, så blir Sakarias förskräckt. Vem är här? Vad är det som händer? Och som vanligt, som jag alltid följer, så lugnar Johan ner honom och säger att var inte rädd. Du ska få fröjda dig och jubla, Sakarias. Herren har hört din bön. Detta under ska ske, att Elisabet ska bli gravid. Vi tänker mänskligt på det här en stund. Och så förstår vi ju Sakarias, hans reaktion, då han säger: hur ska jag kunna vara säker på detta? Och så liksom känner Sakarias att han behöver påminna ängeln Gabriel om sin ålder. Han säger att jag är själv gammal och min hustru, var ju fint sagt, är till åren. Jag är själv gammal, Gabriel, du ser ju mig och du vet ju hur hon där hemma, hur hon ser ut. Hon är också till åren. Detta hur ska det här ske? Och jag tycker ibland så är det som att man finner lite humor i Bibeln, tycker ni så? För då svarar Gabriel: jag är Gabriel. Sakarias, vad var det du missade? Hoxar du liksom vem du pratar med? Jag är Gabriel som står inför Gud. Men ändå, det är så mänskligt. Det är så mänskligt och det är ju lite hopp för oss. Jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Men så händer det här att ängeln säger att nu, Sakarias, ska du bli stum. Och du ska inte kunna tala förrän detta sker. Jag tänkte lite mänskligt på det här. Kanske jag tänkte: Gabriel, det blir nog bäst så. Den här kommer att ställa till med en hel del. Storyn går. Sakarias blir stum tills födelsen sker. Ett tag senare så händer ju detta att Gabriel igen blir sänd av Herren. Och nu på uppdrag till en jungfru i staden Nazaret. Samma procedur. Han uppenbarar sig för Maria. Hon blir livrädd. Hon blir förskräckt. Vad är detta? Vad är det som händer? Och ängeln kommer in och säger: gläd dig du benådade, för Herren är med dig. Hur? Hur? Är samma fråga igen. Hur ska detta ske? Samma som Sakarias. Jag är för gammal och hon är för gammal. Och Maria bara: vad är det du säger? För hon hade ett rent hjärta. Hon visste att Josef hade inte rört henne. Hon visste att hon var jungfru. Hur ska detta ske? Så läser vi att du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. För den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och då kommer igen. Jag ser det lite. Jag har lite kanske som sinne för humor på ett sätt. För mitt i det här, en jungfru, en ung jungfru får änglabesök och du ska bli havande och föda världens frälsare. Hur? Genom den helige ande. Nog med chock. Till på köpet så lägger Gabriel till en liten knorr där. Och ser din släkting Elisabet. Hon ska på sin ålderdom få en son. Liksom, by the way, så är Elisabet gravid. Det händer så otroligt mycket här på en gång. Genom den helige ande, genom Guds verk. Men hur? Men hur? Hur många gånger säger inte vi samma sak? Men hur? Hur ska du fixa det här, Herre? Du vet vad vi har framför oss. Du ser utmaningarna. Vi kan inte fixa det här. Hur? Och så kommer detta avgörande som ängeln sänd av Herren säger. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Tänk om vi skulle våga tro på det här. Tänk om vi skulle få se lite mer av det här. Jag vet inte om jag hör till ungdomarna som får säga så bara. Men jag är ganska taggad på att få se det här. Mera av Gud. Och jag fick, och Lukas, jag fick en stark uppmuntran här i veckan. Att allt är möjligt för Gud. Allt är faktiskt möjligt för Gud. Han är inte begränsad till vad du klarar av. Den helige ande verkar. Genom dina böner. Genom din överlåtelse. Sluta inte att tro på det här. Sluta inte att förvänta dig. För någonting när Guds folket liksom, nej, inte blir det här till någonting. Då är det fara och färde. Guds folket, du och jag, vi är kallade att vandra i tro. Med tro och förväntan. Och det är jätteviktigt. Och här ska vi komma till lite också varför detta är så viktigt. Men hörni, det händer ju så mycket här. Vi läser också i detta kanske mest välkända citerade, och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud. Men tänk att det utgick ett påbud just då. Det är lite som med Sakarias. Nej, men förlåt den på Sakarias. Nej, men ska det just nu behöva upp till Betlehem och skattskriva sig? Nej, så tänker vi mänskligt. Nej, men och Maria som är gravid. Och är du dit på en åsna. Och elände. Och det här kan inte vara riktigt rätt. Det här kan inte vara Gud. Och det här var mitt i Guds plan. Mitt i det profetiska ordet ur Mika som skulle uppfyllas. Att men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skulle Josef och Maria till Betlehem. För att detta profetord skulle gå i uppfyllelse. Men mänskligt så tänker vi bara, oj nej, eländes elände. Så tänker vi ofta när saker händer i våra liv. Ja, men det här kan ju inte vara Gud på något sätt, för det här är ju som en motgång. Ja, men det är just motgångarna som Herren ibland använder för att få oss liksom dit han vill. Och det gäller att vara lite lyhörd i anden, skulle jag säga, för att vara med på noterna. Så inte vi tappar modet och ger upp, utan vi fortsätter. Så Gud får föra oss fram. För jag tror inte att saker råkar bara ske så ofta. Då vi befaller vår väg i Herrens vilja. Då är det Gud som leder, då är det Gud som för. Men vi behöver vara med på noterna, visst? Det stora är, för vi ser ju liksom med vårt perspektiv. Och vi har svårt att lita på Guds perspektiv ibland. Så tycker jag. För vi blir lite mänskliga. Men det stora nu i de här två kapitlerna är ju givetvis att Herren kommer ner. Är ju givetvis Immanuel, Gud med oss. Världens frälsare föds i Betlehem. Lär oss ödmjukhet från början. Direkt från början. Kommer ödmjukhet stall. Enkla omständigheter och allting. Som befriaren, som förlossaren, som Herren. Det finns inget större att lyfta fram ur det här än att han är Messias. Men ändå så har min blick just nu fallit på dessa människor runt om. På denne Sakarias, på Elisabet, på Josef och Maria. Och jag har funderat, varför utvalde han det här? Det måste ju vara någonting. Man kan ju liksom inte bara välja på måfå en tjej och säga att du ska bli havande och föda världens frälsare. Jag tänker, det ligger ju någonting bakom. Det ligger ju någonting bakom Zakarias. Och jag har tänkt lite längre. Jag har tänkt på Abraham. Jag har tänkt på Noa. Dessa liksom hjältar, om vi använder det ordet igen. Dessa avgörande i historien som har burit fram så otroligt viktiga kallelser. Och man finner hos dem en överlåtelse. Man finner en rättfärdighet, står om dem att de var rättfärdiga. De brydde sig om vad Herren sa. De var noga med vad Herren sa. Det står om Zakarias och Elisabet att de följde alla Herrens bud. De var noga med sina liv. Och där fann Gud människor han kunde anförtro. Alla är kallade. Gud vill att alla ska bli frälsta. Gud vill använda allihopa. Men ibland då gäller vissa saker så är det nog som att Herren utväljer noga då han ska anförtro riktigt viktiga uppdrag. Och det som har talat så starkt till mig ur dessa människors liv så är just det här med deras tro och överlåtelse. Jag menar, tänk Maria och Josef. Ett ungt par. Så blir hon gravid. Genom den helige ande. Ja, men då ska man ju fundera några gånger. En och två gånger. Är det ändå någonting jag har glömt? Är det liksom, är det här på riktigt? Är det här sant? Men de håller fast. Står att hon begrundar det i sitt hjärta. Och håller fast och tror. De tror, de väljer att tro på vad Herren håller på att göra i deras liv. Och speciellt Josef. Tänk nu på Josef. Jag har riktigt tänkt mänskligt på Josef. Denne man. Han vet att han inte har rört henne. Han vet att de inte har haft sexuellt samliv. Och hon är gravid. Och så får han ett budskap. I drömmen. Där Herren förklarar läget. Att det här är Guds verk. Det här är den helige ande. Och vad som ska ske. Och så står det att när Josef vaknade upp ur sömnen så gjorde han som Herrens ängel hade befallt. Och tog sin hustru till sig. Vilket mått av tro. Alltså jag tänker om Zakarias tvivla på ängel Gabriel. Att Elisabet skulle kunna bli gravid. Men tänk ändå att få det här. Nej, nu måste du tro. Josef, nu måste du lita på att det här är Guds verk. Men vilken kamp. Jag vet inte om någon annan tänker så. Jag tänker för varenda dag som magen växer och du vet att inte du är pappan. Åh, Gud, vågar jag lita på det här? Vågar jag lita på att inte hon har varit otrogen? Vågar jag lita på ängelns budskap? Och så gör dessa två. De vågar lita på att det här är Herrens verk. Och så får de föda fram världens frälsare. Det står att om vi håller fast vid vår tro, vi håller fast vår krona, så ska vi få en segerkrans. Så ska vi vinna någonting i slutet. Tron kostar på ibland. Har du varit med om det? Det kostar på ibland att hålla fast, hålla kvar i tron. Och så går vi lite vidare. Jag menar, barnet föds. Jag tänker på Josef igen. Men Gud, på en åsna till Betlehem, i ett stall. Är detta faktiskt Messias? Eller vad håller på att ske? Men är inte såna Herren har talat också till våra liv och vi har fått någonting från Gud, så slits det. Det är som att då börjar livet, då börjar själa fienden att slita i oss. Var det här nu verkligen Gud? Var det här ett löfte från Herren? Stämmer detta profetord? Men så är Gud nådig och ger de här små uppmuntrande orden. Ja, det här var från mig. Det här var från mig. Och jag tänker på Josef ändå. Den här uppmuntran som han måste ha upplevt av dessa vise män. att de kom, de bekräftar, ja, det här är Messias, det här är konungen. För sen var de ju tvungna att dra ut på flykt. Nej men, ännu mera. Nu är vi ju här i Betlehem, nu är ju barnet fött. Nej, nu måste du fly. Nu måste du ta Maria och världens frälsare med dig och fly. Då krävs det tro. Och så är det för dig och mig. Vi har löftet, vi har saker som Herren har talat över våra liv. Men sen kommer det pressa på från olika håll och kanter. Då behöver vi hålla fast. Då behöver vi hålla fast. Och då vill Gud också ge den här uppmuntran. Och ännu lite längre fram, när det står att sen Jesus har vuxit upp så bärs han fram i templet. Så kommer denne Simeon och profeterar. Detta är Herren. Ännu en uppmuntran. Men på något vis, det ord som jag till sist bara vill trycka på här, som har så vuxit inom mig inför den här predikan, så är tro på mig. Tro på mig. Jag tror att Gud vill bara styrka din tro idag. Tro på mig. Och då säger inte han, tro bara inte det här händer. Tro om du inte går igenom det här. Utan han säger kort och gott, tro på mig. Lita på mig. Tro på mig. För det är en strid. Och när Gud kallar dig, när Gud manar dig, när han vill liksom ta dig upp ett steg, vill ha nästa nivå av mognad i ditt liv, då är det kamp. För det finns en som inte vill att du ska växa till. Här finns en som vill att du ska stanna kvar i din otro. Som är livrädd för att du ska inse vem du är i Jesus. Så är alltid strid. Då är liksom de passagerna när vi ska från en nivå till nästa. Men Herren säger, tro på mig. Tro på mig. Håll fast. Jag kan tycka ibland att vi, jag vet inte. På något sätt, det kanske bara jag, men har en tendens att lite glorifiera tvivlet. Ja, vi tvivlar ju alla. Vi tvivlar ju alla. Så gör vi ju. Ja, vi tvivlar ju alla. Det är mänskligt att tvivla. Ja, men visa mig var Herren i sitt ord uppmuntrar dig att tvivla. Hitta stället där Herren säger, ja, nu kan du tvivla. Nu är det tufft. Jag har inte funnit ännu. Utan han säger, tro på mig. Tro på mig. Levi Petrus skrev i den välkända sången, tro när det mörknar på färden. Solen är slocknat har. Tro när dig världen förföljer. Tro när dig vännerna svika. Tro när blott en står kvar. Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är. Låt oss i allt bevara tron. Låt oss ge näring åt tron, styrka tron i våra liv. Nu ska du få några bibelord här. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Den som tror på mig. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. I allt, jag ska ännu säga det här, det finns ingen parentes. Livet är brutalt, är fullkomligt brutalt ibland. Det är så fruktansvärt och så tufft och så orättvist och allt. Men utifrån som jag tolkar skriften så är det alltid detta Herren säger. Tro på mig. Tro idag. Välj mig. Tro på mig. Av nåden är ni frälsta genom tron. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Vi är med i trons familj. Det är ju fantastiskt. För vi äger tron tillsammans. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Det handlar om vår tro. Vår tro på Herren. Och han vill att vår tro, vår tilltro till honom ska växa. Jag är alldeles säker på det. Jag tänkte säga, jag känner det. I hela de här 158,5 centimeterna. Det är någonting Gud vill göra nu. Då har kommit till tron. För vad vi håller på med är inte mänskligt. Har du börjat tänka så, så vill jag väcka dig just nu. Det här är ingen, tänk sig, mänsklig social bransch bara. Det här är ingen förening där vi bara ska, nu ska jag vara lite rak, där vi bara ska göra gott och ta hand om varandra. Absolut ska vi göra det. Det är absolut det är Bibelns kärnbudskap att vi ska ta hand om varandra och hjälpa de svaga. Men det här handlar om tro. Det här handlar om tro att det finns en frälsare. Jungfrun blev havande genom den helige ande. Vad är det om min tro? Förklara en sån sak mänskligt. Och ibland tycker jag att vi liksom har börjat förmänskliga det här. Gud kan göra så mycket som vi kan planera. Hade vi ett bra planeringsmöte så ser det lysande ut för Guds rike. Var det lite sämre så går det ju dåligt. Vi kan inte begränsa Gud. Vi kan inte sätta Gud i ett fack. Vi kan inte planera oss till att Guds rike ska breda ut sig. Det här handlar om tro. Det här handlar om Guds ande. Det här handlar om att allt är möjligt för Herren. Och därför behöver Gud få väcka oss igen. För vem ska gå längst fram? Om inte Guds folk. Och då behöver vi ju gå i tro. Tänker jag lite enkelt här. Och jag tänker så här idag. Vem ska Gud kunna anförtro idag? Vem står beredd som ett Guds redskap idag? För då det här ska ske så behöver Gud ha människor. Han behöver ha dig och mig. Han behöver ha helt vanliga som man får göra helt ovanliga saker genom. Det var inte Gabriel som skulle göra allt. Han kom sänd av Gud, men till en människa. Och sa, detta vill Herren göra genom dig. Och jag tänker och jag funderar, vem ska Herren använda? Vem ska sätta sitt liv inför Herren och säga, du kan använda mig? Vem ska prioritera Gud idag? Förstår ni vad jag menar? För vi kan ju inte äta kakan och ha den kvar på ett sätt. Det kommer ju att kosta lite. Då Guds rike ska bryta igenom. Och här får vi rannsaka oss var och en. Har jag tid att vara Guds sändebud? Det låter ju som en befäng, konstig tanke. Har jag tid? Men kommer inte ner till det här egentligen idag? Finns det rum för Gud i mitt liv? Har jag tid att bli sänd av Herren? Kan ingen svara på annan än du? Har jag tid att söka Herren? Men Gud vill utbreda sitt rike idag, som alltid. Men det behöver finnas villiga tjänare och tjänarinnor idag för att det ska ske. Så var finns vi idag? Kanske är det dags att ta några nya steg i tron. Och det spelar ingen roll vem vi är. Spelar ingen roll, vi har alla nya steg att ta. Vi har alla en båt att kliva ur och gå på lite vatten. På helt olika sätt, helt olika utmaningar. Men jag tror Gud kallar oss alla, var och en, att våga ta nya steg. Våga leva ut vår tro. Och det här mitt i ett, tänkt sig, trygghetsknarkande samhälle. Där allt ska vara säkert, försäkringarna är skick, pensionen är skick och alla bonusar är skick och allt är skick, allt vi har tänkt ut. Mitt i det här så tror jag Gud kallar ett folk att vandra i tro på ett helt nytt sätt. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar den som söker honom. I tro byggde Noa, i helig fruktan, en ark. För att rädda de sina. I tron lydde Abraham när han blev kallad. I tro tog Josef Maria till sig. Han valde att tro. Till sist vill jag bara säga, finns detta mått av lydnad också då kommer till tron? Och behöver ju inte gå längre, vi behöver bara gå till oss själva. Ja, jag har hört Herren har kallat, Herren har manat. Det låter fantastiskt det här. Jag tänker på Zacharias och Elisabet. Fantastiskt vilken kallelse detta barn hade. Den är Johannes som ska födas. Och så kommer det ner till det här när sonen är född och han ska få sitt namn. Budet från Gud var, denne pojk ska heta Johannes. Ja, då kommer släkten. Nej, Johannes. Det finns en någon i vår släkt som heter Johannes. Zacharias ska han heta. Men så säger Elisabet, nej, pojken ska heta Johannes. Nej, då tänkte de, nu måste vi vända oss till fadern. Kanske han ändå har bättre koll på det här. Så vänder de sig till Zacharias och frågar, ska han heta? Vad ska han heta? Så skriver han, Johannes är hans namn. Kallelsen fanns där. Underbara löften, profetordet och allt. Men lydnaden måste också finnas. För Johannes var lydnaden där. Kanske han var lite så man kan ju bli lite, ja, nu ska han ju behöva heta Zacharias. Ta lite egen ära. Nu är det ju en pojk som har något fint och stort över sig här. Kanske det skulle bli Zacharias i alla fall. Jag menar kanske inte är så noga för Gud med det här. För löften är ju givna och allt. Men det är jättenoga. Johannes ska han heta. Jag tror jag är jättenoga när Gud säger, så här ska du göra. Att vi gör som Herren säger. Att vi är lydiga i vad Gud har sagt. För då kan allt gå i fullbordan. Tron är ju inte att veta, att ha koll, att veta nästa steg. Att liksom ha lösningen bakom ryggen. Ja, jag tror på Gud. Jag ska gå i tro, ja. Och så har man redan fixat liksom allt. Man har den här egna backupen. Utan tro är ju faktiskt det här att kliva ur båten och gå på vattnet. Inte att kasta sig ut dumdristigt. Det skulle vara väldigt ovist. Utan att då Herren har sagt, att vandra i lydnad och i tro. Detta så ser jag, kanske en liten annorlunda, inte vet jag vad du tänker, twist på Lukas evangeliet 1 och 2, som vi brukar kalla julens budskap. Men för mig är den röda tråden genom allt tron. Herren sa, och de valde att tro, de valde att förtrösta. Josef och Maria trodde. De vise männen trodde. Följde kärnan. De satte sig i rörelse. Simon trodde. Det här är som kärnan i allt. Det är tron. Det är tron. Och vi kan inte förklara allt. När jag kom till tro här i Sion. Så blev det så självklart för mig. För man blir ju lite så här. Ja, hur kan du tro på Gud? Hur kan du tro på det här? För mig så var det en av de viktigaste sakerna att jag kan inte förklara detta. För jag sa, skulle jag kunna förklara Gud och alltihopa, då är det ju ingenting som håller. Då är det ju ingenting som håller. Men det här är ju det här underbara och utmanande, det här spänningsfältet vi lever i, att vandra i tro, att leva här i det här jordiska i tro. Sen kommer en dag då jag ska bytas i åskådning. då vi ska få se klart. Men här ännu så gäller det att vandra i tro och låta den här tron växa. Och jag är spänd av förväntan att se vad Gud ska göra. Och precis med vem som helst. För har ingen skillnad. Han bara söker efter detta hjärta som börjar tro. Men kanske att det är så att allt är möjligt för Gud. Kanske är så att det finns mera. Det finns en dimension i detta kristna liv som vi inte ännu riktigt har kommit in i. Jag tror att det finns absolut mera. Och att vi skulle fortsätta att hungra och längta. Fortsätta att sträcka oss mot detta. Min rädsla är att vi nöjer oss. Nej, men det här, vi är så nöjda med den här nivån. Vi har trevliga gudstjänster och lagom bra predikningar. Och, ja, men det är som allt är lagom. Jag tänker att då är inte rätt. Utan att vi ska fortsätta att sträcka oss efter mera. Så tro på Herren. Var styrkt i din tro idag. Låt Gud bara få komma och ta dig till nästa nivå. Så mycket handlar, som jag sa, om att ta hand om de svaga. Vi kallar det att ta hand om de svaga. Jag har varit så gripen av detta bibelord de sista dagarna. Hur jag säger att Gud bor i det höga och heliga. Han bor i det höga och heliga. Han är ju i majestät. Men också hos den som har en förkrossad ande. Vi är kallade att ta upp och bära de svaga. Det finns inget annat vi behöver. Vi måste, vi är skyldiga att ta hand om de svaga. Men jag skulle vilja säga ändå. Du som är stark. Jag skulle vilja säga några ord till dig till sist. Du som är stark. För alla kan inte vara svaga. Det funkar ju inte. Du som upplever att du är stark. Du ska bli starkare. Du ska inte bli svagare för att kunna ta hand om de svaga. Utan du ska bli starkare. Du ska bli starkare och växa till i styrka. Växa till i tro. Växa till på alla sätt. För att kunna gå före. Visst? Det behövs nu de som kan gå starka i Herren fram i den här tiden. Så känn inte på något sätt att du behöver förminska dig på något sätt. Utan ta den plats Herren vill ge dig. Det är österbottniskt det här att vi försöker förminska oss. Det är inte Gud. Absolut inte. Han vill att du ska gå från klarhet till klarhet. Växa till och växa till. Kom ihåg stekpannan. Byt ut stekpannan. Den kommer vi, Gud ska få tag i oss. Som vi nu kastar det här vi har haft. Och så får det bli en större stekpanna. Så drar vi upp större fiskar. Får vara med om mäktigare saker med Gud.